Varmt välkomna till Superettan-podden. Dagen till ära, det är du och jag, Lennart. Välkommen.
Tack så mycket, Harry.
Hur är läget?
Det är bara bra. Det är toppen.
Karlberg, bra.
Det är bra, de är nere i Albanien just nu.
Just det, det sa jag på Instagram.
Ja, så jag åker ner i morgonkväll. Så jag är med sista dagarna på match och eventuellt lite fest.
Vad gör man som sportchef för träningsläget?
Det är en bra fråga. Jobbet är väl faktiskt ganska gjort. Truppen är ju i princip klar. Så jag ska ner och bara se att de sköter sig och vara en del av verksamheten.
Kul! Dagen till lära igen då. Nils Sedman, sportjournalist, Expressen. Välkommen.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Ja, men jättekul att ha dig här. Ja, men hur är läget med dig?
Ja, men det är väldigt bra. Skulle jag säga. Jag har ingenting att klaga på.
Fint, ledig idag.
Ja.
Kvällsjobb vanligtvis, eller alltid kanske?
Alltid kvällsjobb. Ja. Det är skönt att vara ledig en sån här tisdag är det väl. När solen skiner över Stockholm, då. Ja. Det är inte helt fel.
Nej, verkligen inte. Du är ju inte här egentligen för att du är sportjournalist, utan för att du har ett kärt örgryte som du håller på.
Det stämmer.
Berätta lite, varför ÖIS?
Nej, men först och främst är jag ju uppvuxen i Göteborg. Född och uppvuxen. Och sen har jag stor del av familjen som håller på ÖIS. Och då blev det ganska naturligt att jag också började hålla på dem. Mm. Så jag har väl gått på ÖIS sedan jag var hur lite som helst egentligen.
Ja.
Och sen dess har det bara fortsatt så.
Blivit värre.
Ja, typ så.
Hade du något val eller?
Nej, det skulle jag nog inte säga att jag hade. Det är klart. Jag hade ju kunnat välja Blåvitt eller Gais eller något annat. Men jag tror inte det hade tagit emot så väl hemma kanske. Så jag tog den enkla vägen och blev husare.
Man har ju två val lite. Eller, ja, 99% gör väl det som sina föräldrar gör. Och de andra vill väl någonstans gå i det valet.
Ja, nej, men det sker om man väljer klubb senare i livet. Man kan inte gå i revolt som femåring när man får en tröja. Liksom.
Nej,
det är svårt. Man byter inte på det sättet.
Nej.
Nej.
Det är inte jättevanligt.
Det har varit ÖIS hela tiden helt enkelt.
Mm. Ja. Vad är ditt finaste ÖIS-minne? Vad har du fått uppleva?
Ja, alltså jag var ju väldigt liten under brassåren. Så jag kan tyvärr inte säga att jag minns någonting av det. Men mitt första liksom, stora ÖIS-minne var när ÖIS slog Blåvitt på Ullevi 2006.
Mm.
Det är ju för övrigt senaste gången ÖIS vann mot Blåvitt.
Mm.
Ganska många år sedan alltså. Mm. Då gjorde, om jag inte missminner mig, så gjorde Ola Toivonen mål för ÖIS.
Ja,
säger väl lite om hur länge sedan det var också.
Ja, ja, det
så det är ett trevligt minne. Sen, ja men derbysegen mot Gais 2019 var ju också trevligt. Gustav Ludvigsson avgjorde
1-0.
1-0, ja, precis. Och det var ju första derbysegen som ÖIS tog mot Gais sedan 2006. Så det var, ja, ni har ju själva, det har varit några år där när man inte har vunnit.
ÖIS vann alltså senast 2006 mot IFK. Det är ungefär lika lång tid sedan IFK vann mot Gais. Fick jag in den också?
Ja, det är så.
Nej, det är inte 2006, men
det var några år sedan kanske.
Det är väldigt många år sedan. Mm. Sen är det inte lika många möten som att såklart har huserat Superettan. Men det är några stycken. För varje vinst som går så kan man prata om det mer.
Man hör ju att du är hårt prövad. Som
är det
så?
Ja, nej, men det här var höjdarna. Så är det. Det har ju inte varit någon dans på rosor direkt.
Nej.
Det är väl ytterst få år som jag har upplevt liksom att nu har vi någonting på gång.
Ja.
Jag tror jag har 2-3 stycken kanske. Dels när jag gick upp 2008. Och sen klart allsvenskan minns man ju, men det var ju också ett haveri utan dess lika i stora delar av säsongen. Liksom.
Mm.
Sen var det väl 2018, 2019 där man kände att någonting var på gång liksom, med Gustav Ludvigsson, Diego Montiel som var väldigt bra, Alexander Bernhardsson och Ayrton Almeida kom hem. Men det blev ju lite magplask av det till slut. Liksom. 2019 framförallt då när vi hade en, liksom fjärde plats i ryggen och alla sa att ja, men nu kan jag ju gå upp. Så tror jag det blev 7-8 istället liksom. Så ja. Det har ju själva, det är inte,
det är väldigt fin, det är en väldigt fin tid, den tiden på året när de här grabbarna kommer in och man liksom har en fjärdeplats i ryggen och man känner this is the year lite, det är det man lever för som supporter, för att sen alltid få verkligheten kastad i ansiktet.
Ja, nej, men det känns väl lite också som att ja, men guys, när de var i Superettan och även ÖIS är lite mästare på det här att bygga upp förväntningar under försäsongen att ja, men nu jäklar liksom.
Absolut.
Och så står man sen där i juni och säger att ja, varken ÖIS eller GAIS var så bra. Bortsett från GAIS i fjol då. Men, ja.
Sen beror det väl också på, alltså vi är ju ganska konservativa i det fotbollssverige att GAISare och ÖISare är väldigt duktiga på att kalla sig storklubbar. Ja. Men även folk utifrån är ganska duktiga på att säga att de kanske borde vara allsvenskan i storleksmässigt. Och då har man de förväntningarna på sig själv och så blir det vad det blir.
Det blir lite klyschigt liksom. Så att man tänker att en stor klubb kommer alltid tillbaka och det, väl, det känns i alla fall som att det ofta är så. För det, ja, när mindre klubbar kanske går omkull på riktigt så finns det alltid folk, även i ÖIS, som kan gå in och rädda ekonomin när det behövs och ni var nere i ettan och vände till och med, men det finns alltid någon externa finansiärer som kan hjälpa till om det dyker upp något namn sådär. Så man har ju en fördel, men också en himla press på sig hela tiden.
Ja, exakt. Och det är väl den pressen som du är inne på. Det kan ju bli lite, just när man har ett namn att leva upp till rent historiskt, så det tror jag kan slå lite fel också, att det blir liksom pressen blir tyngre och tyngre och tyngre också när man kommer från år där det gått väldigt dåligt, så att den här pressen som då oftast ökar på klubben blir den blir dålig liksom. Men å andra sidan, om ÖIS då i det här fallet kanske börjar vinna matcher, så har man ju å andra sidan då en väldigt stor kraft att liksom få hjälp av med supportrar och en ja, men som brinner för klubben liksom.
Och en tro också, tror jag, väldigt, alltså jag tror när ÖIS börjar prestera som klubb, då tror jag det går väldigt fort till att tränare och spelare börjar tro på att det kan gå, för att så här, vi är ÖIS.
Ja, nej, men exakt.
Medan som du är vid Ängelholm och kanske börjar vinna lite matcher så tror jag att så här, snart får vi en reality check, börjar tanken gå istället. Så här, nu går snart liksom lägger sig den här vågen. Men om vi bara, nu har vi kanske gått in på det lite smått, men vi har backat ganska, bandet ganska långt, men om vi tar typ förra året eller förra året, hur har liksom känslan varit kring ÖIS? Vi tar förra året. Vad kände du då? Hur var den som?
Nej, men det var ju ett haveri på de flesta fronter. Jag tycker väl minnas att när Jeffrey Åbyn kom in förra vintern där innan säsongen började, så var det en så här, ja, men gammal ÖIS-spelare, han vet hur det är att spela ÖIS och vara verksam i ÖIS. Hade ju haft väldigt, liksom Malmö var han väldigt uppskattad i, hörde man. Tog med sig en del spelare som han haft i Malmö också. Mojanic till exempel. Mattias Nilsson hade också varit i MFF. Så jag skulle ändå säga att känslan inför säsongen var ju väldigt bra. Kanske inte att ÖIS skulle gå upp eller vara liksom topplag direkt så, men att man ändå kunde liksom etablera sig i Superettan, om man kan säga så, och liksom
känna att någonting är på gång.
Ja, men exakt.
Skapas,
exakt. Men sen, men det var väl där på sommaren som det började gå ganska kraftigt neråt. Efter derby som GAIS i juni. Då hade ÖIS liksom tre raka segrar och det supporterna liksom sa att ja, men du är ju inte topp tre så långt borta liksom.
Mm.
Och sen gick det väl från den matchen, så gick det väl fram till, ja, men det gick hela sommaren, ingen vinst. Jag tror väl att nästa vinst efter derby-segen i juni kom i september.
Mm.
Vilket säger en del om att där började det gå riktigt dåligt. Och då låg jag ju i botten också.
Mm.
Och det var som att det var en ond spiral som aldrig liksom slutade riktigt. Och till slut pallade ju inte ens Jeffrey Åbyn till slut. Liksom.
Nej.
Han sa ju upp sig liksom att jag pallar inte mer.
Mm. Och det var väl tur.
Ja, nej, men i efterhand
en
så...
förändring till slut.
Ja, nej, men i efterhand var det ju det. För det, då var det ju två matcher kvar. Om det var dagen efter han sa upp sig så skulle Öysmynta Västerås hemma vara liksom tvungna att vinna. Gör ju det också.
Mm.
Och sen vann ju Öysporta mot Landskrona där sista.
Mm.
Så det var väl just de liksom två sista matcherna där. Där Öys räddade sig till kval, som man kände att ja, men det här laget kan ju lite ändå. Liksom. Men alltså under hösten där så var ju jag och ja, men en majoritet av många Öys-supportrar ganska säkra på att vi, alltså, Öys skulle åka ur.
Mm.
För så dåligt tycker jag i alla fall att det var. Man hade liksom ingenting att luta sig mot.
Nej.
Och på något sätt så var det liksom derby förlusten mot Gais. Liksom. Supportrarna skämde ut sig. Och då kände ju liksom, då var det så här. Ja, Öys lär ju åka ner i division 1. Och ja, supportrarna liksom vädrade sitt missnöje på ett väldigt märkligt sätt, får man ju säga. Och då kändes det ju ja, typ ja, bäckmörkt helt enkelt,
ja,
får man ju säga.
Det var...
Nej, men ja. Jag tänker på, alltså jag minns hur det kommunicerades, och det var nästan som klubben var också inställd på division 1, alltså i sin kommunikation, ja. Att okej, okay, ja. Att det kommer innebära det här och snack om att rykten kanske att man måste kapa i ekonomin och för spara pengar och sådär. Och sen var det väl också, jag vet inte om det var sant, men det var väl, alltså, det var ju märkligt att Jeffrey inte fick gå tidigare. Och det var väl någon teori om att man inte hade råd att sparka honom, att det var så pass illa. Var det så?
Nej, men jag har väl hört liknande.
Mm.
Och
man var beredd att ta fallet för att inte liksom dra på sig ännu mer
kostnad. Ja, nej, men just alltså... Öys ekonomi var och är redan tajt liksom.
Mm.
Och också med historien att man har sparkat tränare ganska frekvent de senaste säsongerna.
Mm.
Och det kostar ju liksom. Ja, det blir en alltså, lönepost man inte
exakt,
blir av med.
Exakt, direkt,
liksom.
Det är ju dröm många glömmer, och ofta glömmer man det kanske några månader senare, och sen får man höra, eller att man måste ha i åtanke att om en tränare har 3 år och blir sparkad, då är det 2 kommande år av att det är pengar som försvinner till någon som inte jobbar åt dig. Mm. Och vissa klubbar har ju fler än en sån person de betalar pengar till. Och det är ruskigt dyrt, för jag menar, Superettan har man inte mycket pengar, men tränarna får ganska bra peng sett till liksom andel.
Fick inte Igor Kröll i sparken också?
Jo.
Ja. Sportchef.
Så det har varit en otrolig rullians på nyckelpositioner senaste, ja, men alltså ganska många år nu liksom.
Mm.
Där jag känner någonstans att det är nått sin topp här de senaste åren med Askebrand lämnade efter 2019, Keith Millen kom in, sparkades, och sen var det ju Johan Matt Son och
just det, då skulle man börja om och,
ja, och, Dan, och så gick det, och så sparkade man de två plus Jo Krull. Så det, ja, ni har ju själva, det har varit väldigt mycket.
Var det den, får jag Islands namn?
Ja, exakt, han kom ju in
kan inte glömma islänningen, det var,
nej, såklart det var en islänning.
Nej, men han är ju kvar just där.
Ja, det var väl förra året.
Ja, mot
eller för,
ja, 22 mot Sandviken där.
Exakt.
Och det ska jag all heder för. Det var ju många som sa, Öysare som sa, nej, men vad ska vi inte ha kvar honom? Men istället då så kom Jeffrey Åbyn in och ja, Vi vet ju hur det gick. Liksom. Men ja, det har ju varit en kraftig rullians på.
Ja, och Jeff Robin var ju en jävla satsning. Vi pratade om det förra året. Att det var ju verkligen inte bara Jeff Robin som kom. Alltså det kom en hel drösspelare som kändes väldigt handplockade av Jeff Robin. Mycket från tidigare destinationer där han har varit. Och också jag minns att vi kollade på start. Det var de första två matcherna eller någonting. Jag tror 9 spelare var nya från vintern liksom, eller något sånt där. Så det var ju jävligt mycket som skulle liksom klaffa. Och väldigt många gånger har man ju suttit här och så har en tränare sparkats i augusti eller ännu tidigare, så har det inte blivit bättre, och vi funderade på kanske de gör rätt i att hålla av, men det kom aldrig tyvärr, och sen ja,
nej. Nej, men det kom av sig ganska tidigt liksom. Ja, förutom den 3 matcher långa när jag vann mot Sundsvall, Gävle och sen Gais precis innan ja, men sommaruppehållet, som man kände att ja, men risk kanske har någonting på gång. Men som sagt, det blev ju aldrig, så blev det ju otroligt mycket sämre till slut.
Liksom. Ja, ja. Men, eller vill du säga någonting?
Ja, men jag bara minns tillbaka att jag trodde att jag skulle få till en bra säsong. Sen, det är helt omöjligt att svara på hur bra Jeff Robin var som tränare på förhand, men det kändes fräscht. Med tanke på sin bakgrund i Malmö och ÖIS för den delen som spelare, men också de rollerna han hade i Malmö. Och det kändes som att okej, nu är det din tur att flyga, och här är en klubb som du kan alla väggar innan dömet och mekanismerna i ÖIS. Det kändes fräscht. Jag tycker det går fortfarande inte att säga, tycker jag, att truppen var en bottentrupp. Finns inte en chans.
Alltså, nej,
jag tycker fortfarande att man borde ha fått ut sjukt mycket mer av den truppen, så vad det var som inte klickade, det var ju många faktorer, skador, uppenbarligen taktiskt satt man inte ihop försvarsspelet, så hade de svårt med, och effektiviteten också, så då, det är klart att då hamnar man i botten i den här serien, men tar man spelare för spelare namn för namn, så ska jag ju svara på över halvan alla gånger i fjol, och lyckas inte av olika anledningar göra, leva upp efter det.
Och då tror jag lite som det där vi var inne på förut, det här med att vara en historisk stor klubb med en hel del support, att när det väl går riktigt dåligt då kan det bli extra tungt, tror jag, att spela i ÖIS. Just för att pressen är större än i många andra superettaklubbar.
Ja.
Och då, det såg man ju också på hösten, tycker jag, att det var spelare som inte hade något självförtroende liksom.
Nej, det var ångest.
Det var ren ångest. Liksom.
Ja.
Och det var ju gamnackar på 11 spelare plus tränarstab. Liksom.
Ja, det såg väldigt dystert ut, dystopiskt. Men en stor problematik tycker jag var senast 2 år egentligen. Alltså att de här hemvändarna, man har inte fått ut jättemycket av dem. Eller om man ser de äldre namnen som Abraham som har lämnat, Mönberg, Kroth, Lundberg. Det finns flera som man inte fått ut dem på startlinjen särskilt ofta och i form över en längre tid. Och det är ändå tunga investeringar lönemässigt.
Ja, nej, men Berkeroth framförallt värvades ju som en riktig prestigevärvning. Och det får man ju säga att det var också. Men
ja,
det var ju, det är ju, var ju det är en spelare som fortfarande har åldern inne och har liksom presterat på väldigt hög svensk nivå. Liksom.
Mm.
Problemet har ju varit att han går ju sönder titt som tätt. Och jag har tyckt att när han väl spelar liksom, så har jag tyckt att i långa stunder, både säsongen han kom och även förra året, har han varit ganska bra. Alltså väldigt bra, tycker jag. Problemet som sagt är ju då att han går ju sönder liksom titt som tätt, och så är han borta i en månad, och så det blir aldrig den här kontinuiteten liksom.
Nej. Och de som har erfarenhet och rutin har inte liksom varit sig själva lika och kunnat axla rollen som de behöver.
Men Sargon Abraham var ju likadan. Liksom. Han, jag vet inte hur länge man ska ha, men det var ju liksom väldigt länge i alla fall.
Ja.
Och då blir det blir liksom konstigt att ha sådana spel i laget på något sätt.
Men då vill jag gå vidare. För att ni har tagit in en tränare, men Seguin är bättre att ta in, eller Seguin är bättre till en spelare ni har tagit in. Så att ni pratar om gamla spelare, äldre spelare som ska vara någon form av ledare i den här truppen, och Mikael Dyrestam har kommit in.
Vad är det för roll han kommer få det här laget, tror du?
Nej, men alltså, som du säger själv så är han ju lite äldre. Och har ju en hel del rutin.
Jävla kul karriär. Alla kul vickesidan.
Ja.
Alltså, det är ju flubbar lite överallt.
Nej, när han kom så kände jag att ja, men man vet vem det är. Liksom. Men man tänkte, vad har han gjort de senaste 5-6 åren?
10 år.
Ja, 10 år till och med. Alltså, man gick in där på Transfermarkt och liksom så här, ja, varit i Norge och så här. Men man tänkte det. Alltså, jag har inte sett Dyrestam på ja, men typ 10 år. Liksom.
Nej.
Så vad man ska förvänta sig av honom, alltså, jag tror inte det är många ÖIS-are som vet det faktiskt.
Nej.
Dessutom har han varit ganska mycket skadad nu under försäsongen. Om jag inte missminner mig så har han spelat en match mot Utsikten, en träningsmatch.
Mm.
Då tror jag han spelade i en halvlek.
Mm.
Så ja, väl så där ut. Ja, på andra sidan.
Får man hoppa, ni tar ju in väldigt lite än så länge.
Mm.
Och man får hoppas att det skiljer sig ganska enormt från förra året. Mm. Om ni kanske liksom har släppt det här med att de här gamla godingarna ska bära det här laget. Men just den här värvningen går ju verkligen in där. Ja. Sen är han ju inte en gammal ÖIS-profil på något sätt. Utan det var IFK han slog igenom hit. Men ja, jag vet, det kan ju gå väl ut också. Men det är ändå...
Jag tror att det är väldigt viktigt att den värvningen lyckas.
Ja.
För att det är just i backlinjen som har problem.
Ja.
Det har ju varit, om inte annat har det varit väldigt tydligt på försäsongen, tycker jag.
Mm.
Så det är en väldigt viktig position han är tänkt att spela i.
Ja.
Men det är klart att med skadig historik och att man inte, att ja, jag i alla fall inte har sett någon på väldigt många år, gör att man vet liksom inte riktigt vad man ska vänta sig.
Nej, verkligen inte. Men vi går till tränaren då, för han är ju ny och det här ska bli intressant den här säsongen, tycker jag. Vi pratade en del om Andreas Holmberg i förra avsnittet, vi gjorde det nog i förra med. Vad är din känsla än så länge? Du har ju fått se lite matcher nu och fått höra han kanske prata lite i intervjuer.
Ja, nej, men jag tycker han ger ett väldigt bra intryck.
Mm.
Liksom, och på något sätt så blir man lite... men man vet att han vet vad som krävs i Superettan. Sen var det ju så att han hade ju Sober med sig i Degerfors. Mm. Och de har ju liksom skött Degerfors ihop. Och det är klart att det blir väl en liten skillnad av att vara liksom... ja, ensamt huvudansvar i ÖIS som han har nu. Men jag tycker framförallt han spelar en väldigt rolig fotboll.
Yep.
I alla fall det jag har sett i Degerfors. Och jag tycker mig se när jag ser på ÖIS nu att det finns en väldigt tydlig plan. Eller tydligare plan i alla fall än vad det gjorde under Jeffrey Åben i fjol. Liksom. Man ser att det är liksom ofta trebackslinjer, hög press och rent offensivt så tycker jag det ser sett väldigt spännande ut.
Ja.
Och som sagt, offensiven, eller förlåt, defensiven har ju sviktat. Men jag tycker ändå Holmberg, när man har hört honom efter matcherna, att ja, men mot Degerfors 0-5 och Gais 0-3, att ja, han är inte nöjd och han liksom, han vet vad som behöver åtgärdas liksom.
Mm.
Och det är ändå på något sätt ganska
lite betryggande.
Ja, men för ÖIS:arna är betryggande att känna liksom att ja, det är liksom inte bara att man sopar det här, ja, man sopar inte det här under mattan liksom, utan ja, det är...
Nej, men exakt.
Vad är det som har inte klickat riktigt då i de matcherna? Alltså,
nej, men alltså jag, om man kollar liksom två av målen mot Elfsborg var ju liksom, det var inlägg och så fick en anfallare stå helt ren i boxen liksom. Och det var väl gäller tre identiska mål mot Gais i derbyt liksom.
Mm.
Och sen visst, ÖIS hade två av sina mittbackar borta, så det var brandskattat, men att falla igenom så defensivt som man gjort, det ger ju varningssignaler liksom.
Mm.
Ja, 10 insatta mål på 3 cupmatcher. Ja. Ni har ju själva, det är inte så jäkla bra liksom.
Nej.
Så det är ju, det är framförallt där jag tycker att det har brustit. Och sen även tycker jag mig se att Holmbergs liksom pressspel när man ska återvinna bollen högt upp i plan, det måste vara synkad hela tiden liksom, för annars slutar det med att ja, men då är en lagdel bortspelare helt plötsligt och man blir och det blir väldigt stora ytor framförallt när det är trebackslinjen liksom.
Ja. Men de här mittbackarna liksom, som du säger mot Gais är det ju tre nickmål i boxen på deras ytor som går in mer eller mindre. De samspelet målvakt och mittbackar ska ju vara liksom en trygghet som finns. I första matchen så är det verkligen en målvakt som gör några riktigt halvbra ingripande både första, andra och tredje målet. Och han har stått alla tre. Sixten Molin har ni också. Ja, han är första målvakt. Han är ju Alex Rahm.
Ja, nej men jag är ganska övertygad om att Alex Rahm kommer vara första målvakt i år.
För sen... första matchen mot Degerfors måste du också bli lite rädd.
Ja, nej, det var ju svagt. Mm. Direkt svagt.
Mm.
Sen innan det så hade han ju imponerat under försäsongen, bara släppt in ett mål. Liksom.
Ja.
Mm. Och sen tror jag inte han var tänkt att vara första målvakt när vi gick in i försäsongen. Men med tanke på att han gjorde så bra ifrån sig, är ung och ganska billig skulle jag tro, så har jag liksom, jag har svårt att se att han inte blir första målvakt.
Okay.
Sen har ju svärvat Hampus Gustafsson från Värnamo. Så det blir en, jag är ganska övertygad om att det blir en kamp mellan de två. Sixten Molin har ju skadeproblem och
Var länge sedan han var
jämn. Och när han spelade för två år sedan så tyckte jag att då var det inte heller bra.
Nej.
Om jag ska vara
han hade sin peak när han var 17.
Ja. Mm. Så ja, det kommer nog vara ett race mellan Rahm och Gustafsson där jag är ganska övertygad om att Rahm
blir. Vi dömde ju Rahm ganska hårt efter den Degerforsinsatsen, men du som har sett försäsongen då menar på ändå att det finns kanske något där ändå.
Ja,
du,
nej, men det tycker jag.
Situationen.
Det tycker jag.
Ja.
Men som sagt, han är ju ung och relativt oprövad mig vetligen på den här nivån. Liksom. Mm.
Men det är inte där ni står och faller, tror du?
Nej, det är backlinjen i allmänhet. I synnerhet kanske mittlåset.
Mm. Och stark, Agvin Sangria förstås. Hur tungt är det tappen?
Det är tungt.
Ja, så hade han rätt. Vad var det att uselt år förra året.
Ja, och han var... Jag tycker han var lite ojämn. Alltså när han var bra så var han riktigt bra. Men det var ju inte på något sätt som att när... Man tänkte att han hade lite så här ledaregenskaper och så här. Men jag tycker ju att när ÖIS gick dåligt så var han ju också... Ja, då spelade inte han heller bra. Ja, han var lite för ojämn i sina prestationer för att jag ska känna att det är ett riktigt tungt tapp.
Mm.
Sen är det väl klart att man vill väl ha en... Alltså inte byta för många spelare i just mittlåset. Men jag känner kanske att han var för ojämn i sina prestationer för att jag ska känna att liksom, vi står och faller med honom.
Ja.
Men med det sagt så är det ett tungt tapp.
Lennart, denna podden görs ju i samarbete med Rekat är klart och varje vecka så har vi ett spel och det levererar som vanligt du. Varsågod.
Tack så mycket. Nu har vi blickat framåt mot Svenska Cupen. Vi har ju dessvärre inga tävlingsmatcher i Superettan ännu, men jag hittade ett spel här i Stockholms derbyt på söndag då, cupsemifinal mellan AIK och Djurgården på Friends Arena. Jag tycker mig se ett AIK som blir lite bättre för varje match när det kommer till stabilitet. De vinner inte alltid helt välförtjänt, men de har ju de här spelartyperna som kan avgöra matcher och de kan framförallt plocka fram det här cyniska som jag tror som så många gånger förr blir avgörande i derbyna mer än att spela vackert. På gräs inför ett kokande Friends, så det heter ju inte ens Friends längre, det heter Strawberry, det ska man inte glömma. Så tror jag faktiskt att man kommer att nöta ner Djurgården som har sett bra ut, men som ni alla vet har haft tufft över lång tid i derbyna. Så jag spelar AIK att gå vidare till 1,90. 80 hos Bethard. Spelet går alltså in även om AIK skulle vinna i förlängning eller på en straffläggning.
Tack Lennart och tack Reket och Klart. Förhoppningen är ganska enkel. Mikael Dyrestam ska förhoppningsvis göra det där mittlåset bättre. Vem ska spela jämt honom? Är det Asulang eller är det Andreasson? Är det väl som att spela?
Ja, det är... Alltså... Det är ju Styffe.
Styffe, ja. Som jag vid stundtals förra året ibland att man kände att ah, men där finns något.
Ja, nej, men jag tycker framförallt i typ i Vårdare mot Gais. Ja. Och några andra matcher där på vår tyckte jag han var riktigt bra. Sen var han ju borta från det. Jag tror han hade kört det, för jag blev inte minst fel.
Okay.
Och har ju varit skadad nu också. Så jag någonstans tror väl att det kanske är Styffe och Dyrestam som man främst kommer förlita sig på. Jag kan ha fel, men jag tror någonstans det är där ÖIS kommer landa. Problemet är ju också att de har ju aldrig spelat ihop.
Liksom. Nej.
Så hur det går, det är svårt att veta. Liksom.
Mm.
Vi har inte sett dem heller på försäsongen tillsammans, vad jag minns. Liksom. Så man har inte fått något hum eller vart det kan leda. Liksom. Så som backlinjen har sett ut nu, så kommer den inte se ut vid Superettans start.
Nej.
Om deras rehabilitering då går som planerat.
Mm. Och det är ju såklart lite oroväckande att ni just nu tvingas spela med andra spelare som ni hoppas på att spela med när vi drar igång. Men jag tänker vi bara flyttar lite upp till banan. Då. Vilka hoppas man på ska göra det den här säsongen i ÖIS? Jag fick ju upp ögonen för Mojanić ganska mycket senaste säsongen. Sedan var det ju en del rotation, men också Daniel Påssons situation är lite knepig. Vad händer?
Ja, nej, men Mojanić tycker ju jag har imponerat otroligt mycket på försäsongen faktiskt. Känns som han har fått, om man jämför med förra säsongen, har han fått liksom en mer central roll i ÖIS offensiv liksom. Och den hittills tycker jag han har gjort det väldigt bra. Jag tycker han var, om man kollar derbyt mot Gais, så tycker jag han var absolut bäst av ÖIS-spelare. Liksom hade mycket boll, vågade ta emot boll, fördelade det väldigt bra. Så dels är det ju med Janic, men sen en sån som Noah Kristoffersson hoppas man ju på liksom ska få sitt riktiga genombrott. Tyckte länge han användes lite konstigt i ÖIS förra säsongen som någon slags nya centralt anfallet. Och jag känner väl att det var inte riktigt där han gjorde sig som bäst. Utan, jag tyckte han var mer bättre när han var på kanten. Han har väl också blandat lite och gett under försäsongen. Men jag vill någonstans tro att Holmbergs spel passar honom lite bättre.
Ja, han har ändå gjort lite, visat här nu på försäsongen också, att han ska göra lite mål i år.
Ja, han har haft sina stunder liksom.
Ja.
Så han är ju vital i offensiven såklart. Sen även så här, Isak Dahlqvist, en spelare som var otroligt bra för 2 år sedan han kom.
Mm.
Gick ner sig ganska kraftigt i fjol tycker jag. Han behöver någonstans hitta en jämnare nivå. Och Bergkrot såklart också. Och som vi var inne på lite innan här, att när han är frisk så tycker jag han är riktigt bra på Superettan-nivå allt som oftast. Problemet är ju bara att han, det är inte så ofta han är helt skadefri liksom.
Nej.
Så det är ganska viktigt tror jag att han är hel så ofta det bara går liksom.
Yeah.
Och Paulsson då, vad blir hans roll i Holmbergs lag?
Ja, han har ju blandat och gett väldigt mycket senaste åren. Mm. Men har på något sätt ändå alltid varit en given spelare i startelvan. Vilket jag inte alltid tycker har varit befogat.
Nej.
Visst, han har ju mycket... Han har ju ett extremt stort ÖIS-hjärta och har varit i klubben i 10-11 år nu liksom, i A-laget. Liksom. Han kommer nog av försäsongen att döma, så tror jag han kommer vara en startspelare. Och jag tycker väl han har gjort det helt okej. Men jag är lite tveksam om det kommer hålla en hel säsong. Sen är väl problemet också att det är en ganska tunn trupp. Mm. Det finns liksom inte jättemycket att ta in förutom de här 11 spelarna som han har på plan. Liksom.
Yeah.
Så han har en Paulsson har en viktig roll, men jag skulle väl säga att Kristoffersson, Bergkrot och Mujanic är de som är tre viktigast i mittfältet och framåt. Liksom.
Men blev ju en lite knepgrej när han blev av med binden förra året. Kan man ju tycka lite vad man vill om. Det behövdes ju förändring, men det var också kom lite från ingenstans och sådär. Den gick ju till Haglin Sangré och han spelar ju inte i laget längre. Vem är kapten i år?
Nej, men det tror jag Paulsson är.
Mm.
Jag vet faktiskt inte om det är kommunicerat. Det kanske har gjort.
Det är sällan Superettan kommunicerat.
Nej, men jag skulle inte, jag kan inte se vem som
är det vara annars.
Det hade varit ett piggt drag om inte annat.
För att skriva på här får du binden.
Ja, exakt.
Binden nummer 7.
Ja, exakt. Nej, men som sagt, svårt att se att det skulle bli någon annan än Paulsson. Jag kan ha fel, men jag tror inte det kommer vara någon annan än honom.
Men de tre namnen offensivt, och så säger du Sanna. Så där
ja,
måste vi,
hur ska man använda Sanna?
Ja, han har jag nästan glömt av med tanke på att han inte spelar någonting.
Nej, men,
både jag och Moja Isra, även Fondrud, om jag inte minns mig, har ju sagt att han kommer använda som en tia. Och det var väl lite där han spelade i Häcken också ganska ofta, om jag inte har fel. Gjorde det väl ändå ganska bra där långa stunder.
Ja, alltså utifrån liksom det lilla man har fått av Tobias Sana de senaste åren, så tyckte jag ändå att en Häcken fick säga, ja just det, han är ju ganska han är en gedigen fotbollsspelare ändå.
Och det på något sätt, jag menar, så sent som i de senaste säsongerna som sagt, har hållit en bra nivå i Häcken som ändå är ett topplag i allsvenskan, kommer ner till Superettan där nivån är lägre, är ju inte så ofta skadad heller, har rutin från riktigt stora klubbar liksom. Tror han kan vara väldigt bra för de yngre spelarna också. Liksom sätter krav och så här.
Yeah.
Så jag tror att han kan bli väldigt viktig. Nästan så att jag vill peta någon i min tidigare topp tre där.
Ja, men kul. Jag var ju lite skeptisk bara kring hela grejen att han har varit lite olika Göteborgsklubbar och att han liksom känns som att han ofta har strävat efter ganska mycket personliga mål, och nu hamnar han kanske på den lägsta nivån på ett ganska bra tag och får se hur motivationen ligger sådär. Men efter det du säger så känns det väl också som att han kanske förhoppningsvis har kommit till åldern lite och mognat till och vet, alltså jag tror kanske en spelare som Tobias Sana värdesätter nog rätt högt nu i den tiden i livet och karriären han är att spela i Göteborg.
Ja, nej, men han har väl gjort det liksom ganska tydligt på något sätt att det är i Göteborg jag vill vara liksom.
Och då har han ju liksom, så inte att det här är en livlina på något sätt, men det är ju faktiskt en ganska bra destination att hamna i förmodligen för honom. Så men om motivationen finns där, ja, då tror fan kanske till och med jag också på det.
Ja, nej, men jag är också lite spänd på liksom samarbetet mellan just Bergkrot och Sanna. Där har liksom just två spelare som har fram tills nyligen spelat på riktigt hög allsvensk nivå. Liksom. Och visst, börjar bli till åren Sanna speciellt kanske, men som ändå har fotboll i sig fortfarande. Liksom.
Mm.
Och som jag tror kan bli, om de klickar liksom både ja, men rent på planen liksom, så tror jag att Base har väldigt mycket att hämta där. Men också, som sagt, ska man inte underskatta vad de två tillsammans ska göra för spelarna utanför planen.
Nej, exakt.
De vet vad som krävs liksom. Och där tror jag inte en sån spelare som Viktor Lundberg heller ska underskattas. Även fast han kanske inte är en startspelare i truppen, så har han ändå även han väldigt mycket rutin. Så jag på något sätt känns liksom lite tryggt att ha tre spelare som verkligen har varit med om i stora klubbar liksom, och vet vad som krävs.
Jag tänker på Tobias Sanna där, alltså att han har fått känna på och inte varit en liksom given startspelare i Häcken och kanske inte tycker det är så jäkla kul att komma in sista 10-15 med tanke på vad han har gjort och vi vet vad han kan, så förhoppningsvis för ÖIS så kommer han hit med helt rätt liksom, attityd att okej, jag ska bära det här laget och den här truppen och den här klubben till nästa nivå, tillbaka dit man borde kunna vara och, som ett topplag i Superettan, och att han gör spelare runt om sig bättre. Sen är det ju alltid intressant att se hur en sån spelare reagerar om det börjar gå dåligt i början. Blir det en destruktiv relation då? Att han snarare drar ner folk, eller hur kommer han hantera det? Mm. Det är väl lite den. Och såklart, ja, du nämner ju själv att det är ju en skadekänslig trupp. Två av tre borta av de här killarna, så kanske det hela fallerar ganska snabbt. Men jag säger som förra året, jag tror att ÖIS har något spännande på gång. Jag får vi se om jag är rätt den här gången.
Ja, nej men alltså det jag tror absolut att ÖIS kan undvika bottenstrid. Det är väl också målsättningen som klubben har satt också. Sen är jag väl svårt att se att det skulle bli topp 8. Jag vet inte alltså, jag tror inte det.
Problemet är ju att i Superettan är du inte topp 8, då har du inte undvikit bottenstrid.
Nej, det är väl det som är förlitligt kanske. Ja. Att det är väl halva serien som
jag förstår. Jag förstår vad du menar såklart.
Men, kanske inte att sista matchen avgör. Nej, men i alla fall liksom kunna slappna av lite när det är två matcher kvar och inte kämpa för sin överlevnad liksom.
Nej.
För jag tror att kval i tre år, det går liksom inte.
Nej.
Ja, det är ohållbart.
Ja, nej men det är det verkligen.
Nej, ni kvalar inte neråt med Andreas Holmberg och de här spelarna vi pratar om. Jag tror det är för bra. Och sen så som Dahlqvist har ju i en fungerande miljö väldigt mycket mer att visa. Toppspelare i Superettan om man får allt att stämma. Det är bara att...
Ja, sen sitter vi här och så är det hopp igen. Det kan gå.
Nej, men även en sån spelare som Linus Tagesson tycker jag, som inte har varit skadad, även han under försäsongen, tycker jag också han var riktigt bra vissa och skulle kunna spela högre upp alltså.
Ja.
Om ÖIS får igång honom så är det också liksom en väldigt bra spelare som man får in.
Ja. Men försvarsspelet här är ju, det är ju varningsklocka.
Ja, det är
med en mittbackslås som inte ens, ett tilltänkt mittbackslås som inte ens har spelat ihop.
De har inte gjort det än heller.
Nej, jag menar att vi
45 minuter kanske.
Par veckor bort.
Ja, nej men alltså det är ju det liksom också trebackslinje har jag ändå en bild av, det är inte jag någon supertaktiker, men det blir lite mer känsligt liksom. Just att det blir mycket ytor och så här. Och då kanske man vill ha en extra samspelt backlinje. Mm. Och det är ju inte just nu.
Nej. Nils, jag undrar, hur ser man i Örgryte på Finnpoddens Farnerud då som sportchef? Ni har ju haft en hel del rotation på den posten, otydlighet. Och nu får ni in en kille som har varit med både nationellt och internationellt. Och dessutom haft rollen i Blåvitt ett tag innan han fick sparken där. Hur ser man på Finn Pontus?
Nej, men framförallt så är det ju väldigt bra för Israel att få in en sportchef så att rollerna blir tydligare. Och har väl varit lite blandade reaktioner på Pontus, har jag en känsla av i alla fall, att just med att han fick sparken från Blåvitt där har väl gjort att en del sportare i alla fall är väl lite misstänksamma. Och sen också det att ÖIS har ju inte värvat så mycket.
Nej.
Och det är väl många sportare som har skrikit på Pontus att ja men hallå, vad är värvningarna någonstans? Men sen jag tror väl att sanningen är väl att ÖIS har inte så mycket pengar och Fanerud har liksom en så tight budget att jobba med. Så liksom klämma ur ganska mycket då av en stram budget liksom.
Värva nya truffer har ju inte varit ett framgångssätt för det tidigare exakt. Heller.
Men jag personligen tror att Fanerud kan lyckas ganska bra i ÖIS faktiskt. Och framförallt tror jag att samarbetet mellan Fanerud och Holmberg kan bli ganska bra. Men det viktigaste någonstans tror jag ändå är att ÖIS har en sportchef på plats. Vilket gör liksom att jag upplever att rollerna blir väldigt mycket tydligare. Liksom. Alltså så här, vem gör vad och så där. Innan har det känts väldigt spretigt. Liksom. Så det är av största vikt att ÖIS överhuvudtaget fått in en sportchef. Liksom. Och jag tror ändå någonstans att även fast han fick sparken från Blåvitt så som du sa så har han både som spelare och sportchef ändå liksom varit på en hög nivå och fått erfarenhet där. Liksom.
Ja, Blåvitt. Man kan undra vad de har haft för strategi senaste åren. Det känns som de byter varje år.
Ja, nej, men lite så är det.
Så det liksom kan inte vara helt lätt för honom att jobba där under Håkan Mild också som alltid ska ha ett finger med i spelet tror jag. Så det får man ändå ta lite höjd för att han kanske inte alltid fick som han ville i Blåvitt heller.
Nej men jag håller med. Det känns lite som att det var väl kanske inte bara Fanruds fel på något sätt. Det var på flera håll det brast liksom. Det är väl känslan.
Men att få in Tobias Anna, det får ju visa sig. Men jag menar, blir det här bra så ska jag ha stor cred för den värvningen. Och det är också en spelare som kan sälja matchtröjor och bli lite av en kultfigur om han är i ÖIS för att stanna nu kommande år.
Ja, sen tror jag också just att hans Blåvitt förflutna gör kanske från vissa supportroll att tålamodet är liksom, tror jag, ganska mycket mindre med honom.
Så är det.
Att
så är
om det. Han spelar dåligt alltså till för någonting så tror jag att Joni kan vända ganska snabbt. Samtidigt om han gör saker bra som du sa så absolut, då tror jag
håller det andra hållet lika fort.
Ja, ofta. Men exakt. Jag har ju gnabbats lite och jag har sett liksom från vissa sportsal att ja, om hans Blåvitt förflutna och allt sådär, men på det stora hela med både Fanerud och Sanna så tycker jag liksom att ja, de har varit ganska välkomna nytillskott bland supportrarna.
Ja, Fanerud, Sanna och Dyrstam, det är liksom ett gammalt IFK som det tar sig in i.
Om jag inte har fel så var väl ett par av dem i alla fall i Real Blåvitt för vad var det, 2012 va?
Ja, inte det jävla period. Går inte den över 12 högst? Nej.
Kan det
ha gjort. Var inte han yngst i Allsvenskan?
Jo, exakt.
Det var ju de krokarna alla gånger.
Ja.
Det är just samma och samma definitivt.
Reala Bergryte då?
Ja, exakt. Det kanske är något nytt på gång här. Vi får se.
Hoppas det går bättre än vad Blåvitt.
Ja.
Men så här, jag får fan sätta stopp för det här nu. ÖIS har vi pratat om för länge. Väldigt trevligt däremot.
Yeah.
Nu ska vi prata lite resterande superlätta så vi inte får alla lyssnare efter oss. Men Nils, vad känner du kring Superettan generellt då? Om du bara får ta någon liksom take på vad tror du om året? Känner du att det är några som vinner eller att det är några som 100% åker ut?
Okej, om vi börjar i botten då. Sen ska man väl säga att Superettan är helt omöjlig att tippa. Men jag gör ett försök ändå. Utsikten tror jag kan få det tufft.
Ja.
Och ja, det känns väl konstigt med tanke på att de var så bra förra året. Men jag tror att det känns lite som att luften gick ur dem när det blev sånt totalt magplask i kvalet. Och sen är det, har man märkt, det är lite av en konst att liksom vara kontinuerligt i toppen i Superettan, men utan att gå upp liksom. Det blir off. Jag får i alla fall känslan av att man kan vara uppe där och liksom nosa på uppflyttning, men om du sen inte går upp så blir det svårt att följa upp det. Så jag tror att Utsikten kommer få det tufft. Och sen i toppen så tror jag väl att Öster kommer bli tuffa.
Mm.
De är väl ett av de här lagen som har lyckats med just det, att fått en kontinuitet i toppen. Sen är det det här lilla sista som har saknats. Och det är klart att Västermark är ett tungt tapp. Men någonstans så tror jag att de har en så pass stor stabilitet att de kommer bli farliga i år. Även Landskrona tror jag. Även där byggt upp liksom en kontinuitet. Ett väldigt roligt spel också tycker jag.
Verkligen.
Tror jag också kommer bli farliga. Och Degerfors då. Och det är egentligen bara baserat på att de har varit vassa i kuppen. Och man ska väl inte dra slutsatser på kuppen, men nu gör jag det ändå. Jag tror att Degerfors kan i alla fall topp 5, kanske en kvalplats. Mm. Sen Helsingborg och Örebro, sådana här gamla jättar. Tror inte de är riktigt där än. Det är för mycket som är för svajigt, tror jag. Däremot tror jag att Sundsvall kan lyfta sig från förra året. Såg matchen mot Hammarby i cupen här, tyckte jag såg väldigt men ganska mycket bättre än förra året i alla fall. Mm. Och har pratat med lite Sundsvalls supportrar som säger att vi kan ha någonting på gång, och jag håller väl med någonstans där att de kan nog överraska.
Ja. Nej, vi känns som att du har ganska lika åsikt som många av oss som har suttit i den här podden har. Eller, Lennart?
Ja, vi absolut.
Pratar om, i alla fall, jag är ju väldigt övertygad om Öster. Man kan inte säga att jag vinner, såklart. Men det gör jag. Öster kommer vinna i år. Även som du säger, Utsikten kommer få det tungt. Det skriver jag under på med. Tippade ju de fyra sista platserna i Superettan förra avsnittet. Ni ska få de fyra som kommer efter snart. Men där hade jag ju Sjövde sist, Oddevold på plats 15. Gävle på plats 14 och Utsikten på 13. Så att jag tror de klarar sig kvar, men det är med nöd och näppe. Mm. Något annat som du reagerar för?
Nej, men det är väl, jag kanske har sett lite för lite av Landskrona just. Har de målskyttet som krävs? Jag håller med om att de spelar ju jättefin fotboll, och det är extremt bra synk i spelidén offensivt. Sen ska det sitta ihop, och det är fortfarande ganska ungt lag och allt sånt där. Så det är väl lite det som gör mig tveksam till att de kommer vara jämna, och när det är dåliga gräsplaner och så vidare, hur står de sig i de matcherna? Men jag gillar ju det att Landskrona står för, och hur de har jobbat över tid nu med intressanta spelare från lägre divisioner och sådär. Sen håller jag också med om Giffarna, att de har väldigt många unga spelare som de har tagit in som känns klockrena. Och lite spansk flärd här på sistone också. Någon mittfältare där som kanske kan vara pricken över i ett tiki-taka-spelet där uppe. Mm. Men man kan nämna många, men jag tycker vi har fått med alla. Det är väl Varberg vi har pratat om som är eventuellt topplag också, sett till silly season, men det har också varit stor omsättning i truppen i stort, så det är många frågetecken kring det. Botten är svårare att tippa, tycker jag, än toppen.
Ja, i Varberg blir det lite, jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av dem.
Nej.
Känns som det kan bli liksom lite antingen eller där.
Ja, jag har det känns bara som att i Superettan, vi har varit inne på det så många gånger, men att Du kommer otroligt långt på att saker och ting är på sin plats och man vet vem som ska göra vad och man har en person som jobbar på varje position och då menar jag både på kontor och utanför. Och det känns som att Varberg förberedde sig väldigt tidigt för den här säsongen. De tog in en tränare som de trodde på redan i oktober, början av oktober nästan tror jag det var. Han fick med sig samtliga spelare som var framträdande i Skövde förra året mer eller mindre. Och de har ju visat sig vara rätt duktiga här på försäsongen och gjort mål om Idi Erkebo, Montiel och Aziz Yusuf.
Just det, Montiel har ju bevisat sig på superettanivå tidigare.
Mm-hmm.
Han var väl superettans poängkung när han var i ÖIS 2018. Typ ja. Var det 12 assist och 12 mål? Liksom.
Ja, han var helt otroligt.
Han var ju otroligt bra där ett tag.
Favorit hos mig då.
Nu var det ju 2018 var ju ett tag sedan, men det är ju en kille som är, vad är han, 94 liksom. Så han är ju inte ens 30.
Nej, 28. Så tycker jag att de har dels Linderoth som har visat att han kan spela cyniskt som fan om man vill för att vinna matcherna. De spelar lite ut efter material. Och de har även de här flera spelare som har varit med både i Superettan och Allsvenskan. Jag tänker på Linnar och Robin Tranberg som verkligen...
Som man verkligen hade velat ha i sin lock.
Ja, men exakt. Som man hatar att möta. Men som... Ja, de här små grejerna som har vi matcher är en perfekt att ha på den här nivån. Allsvenskan går det kanske stundtals lite för fort för de här jag nämner, men här så tror jag att de kommer vara väldigt jämna och väldigt viktiga när matchen står och väger.
Nej, absolut. Det är en väldigt svårtippad serie som alltid. Men jag ska ge mig på det nu så får ni helt enkelt bara reagera på det ni vill. Förra veckan så körde jag fyra lag, motiverade lite och sen fick ni kommentera. Jag tror jag kör fyra lag nu men ni får kommentera direkt och sen så gör jag min korta motivering. Det här är ju det värsta skiktet att tippa i den här serien. 16 till och med 13. Då var det ändå så här, vilka fyra lag tror jag kommer vara sämst eller prestera sämst. Men de som kommer mellan plats 13 och 4, det är ju...
Det är ett getingbo värt namnet.
Ja, men verkligen. Jag skrev mig på det och på 12:e plats, kanske ändå lite förvånande. Vi var inne på dem en del förra veckan, vi hade lite olika åsikter kring hur vi tror de kommer prestera. Men jag tror inte det blir så bra tyvärr. Örebro har jag på plats nummer 12.
Mm. Nej, det är nog många som är besvikta, men vi hade ju Elias ÖSK-supporter med oss och han var väl inte så mycket mer positiv än den 12:e plats heller.
Nej.
Så det sätter efter förväntningar och att klubben går inte ut med, baserar verkligen inte ut att de ska slåss i toppen heller utan att det är stålbad och ja, måste bygga en hållbar trupp med försäljningsbara spelare. Det är ett omtag, även fast det är samma tränare då, Järdler, i år också så är ja, de har en lång väg att vandra. Så krävs det inte så mycket för att få träff, men i grund och botten tycker jag att truppen är för tunn för att slåss i toppen. Och då är väl ett mitten race eller nedre halvan till och med ganska rimligt.
Mm. Ja, nej, jag kan egentligen bara instämma där. Jag tror väl inte att de kommer blanda sig in i en direkt bottensid, men det är inget topplag heller liksom. Det är
Nej.
För mycket som, ja, som ni varit inne på, som är för ojämnt liksom.
Mm. Jag känner att frågan om de kommer 12 eller om de kommer 5. Det är bara frågan om Kalle Holmberg gör 22 eller om de gör 12. Och där tror jag ändå mer på 12 i år. Trots vilken jädrans leverans det har varit sedan han kom.
Ja.
Men, och då tror jag med resterande trupp och förutsättningar så tror jag att 12 mål från Kalle Kula, det tar dem inte så mycket längre.
Nej, och jag menar om han skadar sig, vem ska ju målen då? Liksom? Men i vetligen så finns det inte så många andra. Liksom.
Nej. Det hade varit förödande.
Ja, det är ju få spelare som just nu bär samma tyngd på sina axlar för sitt lag som han gör. Jag tror inte det är någon, om vi ska vara ärliga.
Nej.
Men det är klart, där har de ju en liten grid-klimp. Liksom.
Ja. Nej, men verkligen. Plats nummer 11. En nykomling. Den nykomlingen från ettan jag tror blir bättre än den andra. Sandviken har jag på plats nummer 11.
Mm.
Jag kan säga direkt att jag var ju sugen på att ta dem högre av den enkla anledningen. Att det finns ju väldigt lite logik i den här serien.
Och ett lag brukar gå dåligt och ett lag brukar ofta gå väldigt bra. Eller förvånansvärt bra när man kommer från ettan. Och därför att jag har satt Oddevold på 15 och Sandviken på 11 känns ju som att där kommer jag ha fel. Något av dem kommer ju rida på den här vinstvågen man hade förra året. Men jag gick igenom de andra lagen. Jag trodde det skulle komma typ 8, 9, 10. Och de tror jag på mer. Det gör jag faktiskt. Vad känner du kring Sandviken?
Men det är väl, ärligt talat så behöver vi väl se dem lite mer allihopa för att bedöma. Men av rapporter att döma, genomtänkta värvningar. Verkligen inte några liksom, vad ska man säga, färdiga namn. Utan mera spelare som känns, aha, men det där känns genomtänkt. Det är väl scoutat, det är något som de verkligen tror kommer passa in. Så som Calvin Caboye från AIK gjorde ändå ganska många mål för Östersund där under hösten. Mohammed från Västerås, han visade stundtals prov på att han är en väldigt intressant spelare, men gick sönder och får börja om här i en annan miljö. Jag vet att Kalle Karlsson trodde mycket på honom innan han gick sönder. Och lite andra namn som känns spännande, och det är väldigt så här homogen truppbygge, tränare som verkar ha stort förtroende internt och i spelartruppen. Så ja, men intressant. Och Sandviken är också en sån klubb som många inte vet. De har ju en jättebra ekonomi med Sandvik, stålfabriken i ryggen. Mm-hmm. Så har de både...
Mer pengar än Karlberg.
Ja, herregud. Och säkert många andra superettan-klubbar också. De har haft flertalet heltidsspelare och tränare i Division 1 i många år.
Mm.
Och kunnat liksom ligga på en bra lönnivå också. Så är det så att de behöver göra något i sommar eller känner att de vill göra någonting, så finns det säkert pengar att hämta där till spets också.
Ja. Vi brukar ju inte kräva så mycket av våra gäster kring andra lag än sitt egna, men har du något på Sandviken?
Ja, nej, men jag tror att de kan bli en liten dark horse.
Mm.
Sen som vi var inne på här, jag kan inte heller säga att jag har sett dem jättemycket. Men just också det här med att det är ofta en nykomling som går väldigt starkt.
Ja.
Och Sandviken var ju nära att gå upp i Superettan redan 2022. Mötte ju då ÖIS. Och där var det egentligen bara tur att ÖIS vann. Sen är det ju inte samma lag som står, helt samma lag som står på, som är i Superettan nu, men redan där märkte man någonting, att de har något riktigt bra på gång.
Ja.
Hade ju en fruktansvärt bra offensiv. En offensiv som det verkar som att de har utvecklat och alltså lidit vidare på. Så att de kommer nog bli otäcka för väldigt många i Superettan, tror jag. Som sagt, utan att sätta dem allt för mycket så tror jag det kan bli en liten dark horse där faktiskt.
Ja, men kul. Då kanske 11 är lite pessimistiskt. Men vi får se. Plats nummer 10. Du tror jag håller dem ungefär på samma nivå. Nils var inne på att de här kan göra det lite bättre. Landskrona var jag på 10:e plats. Du får väl ta ordet först, Nils. Du tror väl lite mer?
Ja, nej, men jag tror att det kan vara ett lag som spelar Allsvenskan 2025.
Så pass. Kul! Kul att man vågar säga
det. Kanske är lite djärvt att sätta dem så högt upp. Mm. Men jag tror ändå med det spelet de har satt under många år dessutom. Den här kontinuiteten som jag pratade om, att man lyckats hålla sig kvar i toppen flera säsonger.
Mm. Men toppen i Superettan så är liksom topp 8 är ju bara, eller på säker mark är ju någonstans toppen i Superettan.
Ja.
Ja, så är det.
Så tror jag ändå att de ja, och jag såg lite matcher i cupen också. Tyckte de var såg bra ut där. Så jag som sagt, det de vilar ju, exakt, de vilar ju någonstans land i att de, alla vet vad de ska göra. Liksom. De har ett så genomtänkt spel och allt runt omkring. Så att rent allt det sammantaget, så tror jag att de Ja, jag sätter dem som tre. Alltså. De kommer inte vinna, men jag tror de spelar Allsvenskan 2025.
Mm. Och vad tror du talar emot det? Är det målskyttet?
Ja, men lite. De tappade ju Diawara som ändå stod för en hel del mål. Finns ju någonting i Fredrik Ihler till exempel som kom förra året också. Så de har ju inte behövt värva någon ersättare för de ansåg att det fanns i truppen. Och det är väl lite det som jag känner att det kan gå lite stå i målskyttet just. Men alltså, jag håller med. De är ju extremt spännande. Spelar väldigt fin fotboll. Och en sån där spelare som Burakovsky kommer också lite från ingenstans och ser skitspännande ut. Så det kommer nya killar hela tiden. Otroligt välscoutade värvningar. Och flera av de här yngre är inne på sitt andra eller tredje år nu. Och det brukar vara positivt. Det var lite så Västerås. Ja, framgångsreceptet för dem. Att, ja, det är klart att de tog in några inför i fjolåret. Men det var i mångt och mycket spelare som hade anpassat sig år efter år till spelet och superettan nivån. De var i bra åldrar. Som gjorde jobbet. Så Landskrona är lite där också. Men jag är fortfarande lite tveksam till dem. Ja, men när det kommer till att det blir de här fysiska matcherna, dåliga planer. För de spelar med hög risk. Det gäller att de då kan ställa om och spela lite rakare. Och göra det på ett bra sätt. Sen har de ju fart i anfallsspelet med Kofi Asare till exempel. Som är jättesnabb i djupled. Så det, nej, jag säger inte emot att det kan bli ännu bättre än så här. Någon bottenstrid finns ju inte på kartan. Det tror jag absolut inte. De är så pass väl strukturerade att de kommer vara mitten eller liksom utmaning toppen till det.
Ja, ni lägger ut orden bra. Jag vet inte hur mycket mer jag ska lägga till. Jag kan egentligen bara nämna några saker. Eller en sak framförallt som talar mot mitt argument. Och det är David Edvardsson är ju på lån där i år igen från Malmö. En spelare som förra året jag tyckte var riktigt fin. Och verkligen har en känsla kring i år när vi pratade ju liksom. Jinxade ju ihjäl oss för avsnittet och pratade om vilka som skulle bli årets spelare som där i förra avsnittet. Och genombrott då skulle jag kunna se framför mig att David Edvardsson på lån från Malmö skulle kunna göra det väldigt bra. Likt Samuel Kotto gjorde när han kom till lån i förra året.
Just det.
Som sedan twittrades ut av Simon Tern, va? Det var lite roligt. Kotto spelade i Landskrona.
Jo.
Ja, och så kan ju till Värnamo nu.
Just det.
Och Simon Tern twittrade att jag har svårt att se att Malmö har 4 eller 5 mittbackar bättre än den här grabben. Ja. Helt otroligt. Liksom.
Ja, men han var ju
han var ju jäkligt bra.
Första 2-3 matcherna var det lite stappligt och lite så, men sen otroligt.
Man såg ju att liksom, fotbollsspelaren, individen, hade ju allt. Sen var han lite lost i den början.
Ja,
men rent fysiskt var det väldigt få som kunde mäta sig med honom. Ja. Så ja, det var ett argument mot mig själv. Men jag är väl med dig på det här att jag är lite cynisk i det. Att jag tror att Landskronas finlir och projekt inte riktigt är framme än. Därför tida, helt enkelt.
Mm.
Sista platsen för den här dagen. Trelleborg på 9:e plats. Vi pratade om Trelleborg också i förra avsnittet. Jocke var lite mer optimistisk.
Ja.
Klart att han är ensidig där. Jocke som ofta sitter här på den jobbar ju för Trelleborgs FF.
Ska sägas.
Huvudtränare för damlaget där. Som nu spelar Allsvenskan. Så det är klart att han tror på Trelleborg. Men jag känner bara man kollar på spelare in. Charlie Weber. Hadis Ali Karim. Båda de två kan man ju ställa frågor kring vad de ska tillföra lite. Jag tycker Hadis Ali Karim var bra när han spelade för ÖIS. Men jag vet inte. Jag tror inte det är någon som kommer.
Känns inte som spelare som kommer ta Trelleborg uppåt.
Nej, exakt. Man har väntat så mycket på Trelleborg. Jag vet inte vad. Men det är mycket möjligt att de sitter i sin trupp på de här spelarna som du säger likt Västerås. Att liksom andra, tredje året börjar komma och de kanske blommar ut. Men ja, jag hittar 8 lag jag vill ha framför. Så enkelt är det ibland.
Ja, men jag tänkte precis ta samma take där. Ja. Det som talar för är ju att de har behållit stor del av stommen.
Ja.
Och en sån som Boman som kom i fjol och inte riktigt fick det lossna, kanske får det lossna i år. Mårtensen anfallare var skadad mycket i fjol. Kanske kan komma till sin rätt direkt i år. Björkqvist som var i Malmö, gör sitt andra. Ja, men det är rätt så många. Armin Kjolom, rätt så spännande nyförvärv.
Yeah.
Och även Melker Elborg, bra nyförvärv från Malmö på lån. Så Stefan Jakobsson har gjort resultat i Superettan förut som tränare. Så nu får han börja bygga från början. I fjol var det rörigt där med P.O. Ljung som fick gå tidigt. Så jag tror ändå att det här kan bli ganska mycket bättre än i fjol. Framförallt till sett till ett jämnare prestationer. Tulleborg är bättre än i fjol.
Mm.
Ja, men jag får lite känslan om att inför en säsong så satsar alltid Trelleborg för att gå upp. Men det blir liksom aldrig ens nära typ.
Nej, man har ju den här 50 miljoners nyheten i alla som kollar på Superettan. Ja. Har den i bakhuvudet varje gång man tänker på Trelleborg.
Och med det i, alltså när man vet om det så blir ju liksom misslyckandet ännu större.
Ja.
Och då undrar man lite vad är det som går fel. Och ja, det svaret är inte ja, men det känns som man aldrig riktigt kan lita på Trelleborg. Liksom.
Nej, sen har ju...
Och som sagt, de här värvningarna av Weberg och Hadi Salih Karim, nu vet jag inte, nu har jag inte stenkoll på hur de kommer användas eller om de ska vara breddspelare eller vad det ska vara. Men det är ju inga spelare, har jag svårt att tro, som kommer liksom ta Trelleborg ett steg framåt.
Nej, jag ska säga så att det har gjort några... Armin Kjellman har ju kommit in. Det är ju lite mer, tycker jag, positiv anda.
Mm. Ja, men han,
Melker Elborg från Malmö precis. På lån, inte samma koll där, kan om ytterligare är något namn kanske, men
ja, alltså, nu har de ju två nigerianska spelare som vi inte har sett så mycket av, men som Jocke har pratat gott om i alla fall.
Verkligen.
Och där kan ju vara spelare som sticker ut från start när de har fått akklimatisera sig till svensk fotboll och Trelleborg.
Ja, plats 16 till 9 ska jag återupprepa en snabb gång. Vi har Skövde sist, Oddevold, Gävle, Utsikten, Örebro, Sandviken, Landskrona och sist här på 9:e plats Trelleborg. 8 lag kvar. Får väl se hur många som träffar rätt sen i oktober, november. Det lär väl vara snudd på noll. Så här.
Ja, precis.
Det brukar vara så.
Ja. Ja.
Tack så mycket för idag, Lennart.
Tack Harry.
Och tack Nils.
Tack så hemskt mycket.
Väldigt trevligt att ha det här. Jag hoppas att, eller jag vet att vi får anledning och hoppas att du kan komma tillbaka.
Det kan jag absolut.
Då säger jag tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa onsdag.